Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Temat för den här predikan är ju grunder för vår tro om treenighetens mysterium. Det här är ju ett omfattande ämne och det skulle kunna innehålla hur många predikningar som helst. Därför kommer den här predikan bli lite längre än vad det oftast är. Och jag kommer då att både ha med sådana saker som handlar om det som är gemensamt i vår heliga tro och vilka personliga nedslag det har haft i mitt eget liv. För det här är ju ett ämne som många tycker är svårt, att det är lite abstrakt det här. Och då tycker jag att om jag pratar om hur de här personerna i gudomen har mött mig under olika skeden av livet, så säger det någonting om hur det kan vara, inte hur det bör eller brukar vara. Våra judiska och muslimska vänner har ju lite svårt för det här med den här himmelska matematiken. Är det en gud ni tror på verkligen? Eller är det tre? Ja, säger vi då. Vi tror på en gud. Men inte som en prick, inte som en linje, inte som en yta. Utan snarare som något tredimensionellt. Kanske som en akustisk gitarr med fyllig resonans. Det här är ju inte någonting vi har hittat på själva. Det här har tydligt bibliskt stöd. Särskilt i Johannes evangeliet, där Jesus säger: jag och Fadern är ett och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och så pratar han om hjälparen, det är hans namn på helig ande. Den kraft som ska leda oss när han inte finns synlig bland oss, även om han finns med ändå, synlig i till exempel vår heliga nattvard. Och det här finns med i missionsbefallningen också, med där Jesus säger att vi ska döpa i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. När man undervisar om treenigheten så brukar man använda, precis som Jesus använde liknelser, så brukar vi använda analogier. Om jag säger H2O så tror jag att de flesta av er tänker på rinnande vatten eller plaskande vatten eller pålande vatten, som man ofta säger i kyrkan. Men det kan ju lika gärna vara is eller ånga. Samma ämne men ändå tre olika former. Det kan också, om solen, det är för en astronom så är det, handlar det om en himlakropp. Men för oss är det ännu viktigare att det är en ljuskälla och en värmekälla. Det är så vi möten och samma med Gud. I form av ljuset och värmen. Själv tycker jag om bilden av konstverket. Att först får konstnären en idé. Sen efter det kommer det konkreta arbetet i synlig gestalt. I tredje ledet så är det mötet mellan konstverket och betraktaren. Och där har ju många benämningar. Vi pratar om Fadern, Sonen och Anden, som vi har hört. Skaparen, befriaren och livgiverskan, säger man ofta mer numera som alternativ. Tillvaron, härvaron och närvaron. Gud över oss, Gud är bland oss och Gud i oss. Jag sa förut att den här analogin med konstverket tilltalar mig. Och det beror på att Guds uppenbarelsen hos mig har skett i tre etapper minst, brukar jag säga. Och då brukar jag ha sifferserien 16, 22, 33 framför mig. Det låter ju som ett gammaldags telefonnummer, eller hur? Men i mitt fall betyder det hur gammal jag var när jag mötte Gud i form av, eller det befästes Gud som skapare, då var jag 16 år. Eller när jag mötte Gud som befriare i Jesus, då var jag 22 år. Eller som helig ande, jag var 33 år. Den första trosartikeln. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himlens och jordens skapare. Det är kort och kärnfullt. De andra är mycket längre. Och varför? Ja, ändå tål det här en del kommentarer. Vi tror framförallt på skaparen, inte enskildheter i skapelsen. Allsmäktig Gud, ja visst, men han har faktiskt valt att delegera mycket till oss. Så när det går åt pipsvängen för att vi själva har gjort bort oss, då kan vi inte skylla på Gud. Skapare av himmel och jord. Alltså inte bara himlen utan också jorden. En konkurrent till den tidiga kyrkan var ju gnosticismen. Och för dem var det så här att himlen, den var fin, men jorden, allt materiellt, det var fult. Men det är inte judendom, kristendom och islam. Det är skaparen som dyrkas, inte enskildheter, alltså inte som i Egypten där man dyrkade sol, eller i en del kulter annars där man trädet, sand och sådana där saker, utan det skapar en bortom skapelsen. Jag hade under uppväxten en granne, en kille som var jämngammal med mig. Han sa att till mig någon gång, lite grann som en gåta: vilket är bäst egentligen, är det att ha 10 bilar eller 10 papper? Fäder alltså. Jag tyckte frågan lät lite konstigt, för jag tyckte det räcker väl med en pappa och en bil. Och han sa så, det är 10 papper är bättre, för att en pappa kan ju köpa mer än en bil och då liksom är det mer lönsamt. Hans pappa var vd kan jag säga, så han visste ju vilken förståelsehorisont han hade. Men jag tyckte det där lät lite cyniskt kanske, så att säga. Ungefär som att om vi då jämför med vår heliga tro, så är det att tack och Gud för skapelsen, men det är du själv som är viktigast. Det vi anar bakom skapelsen. Att den här första trosartikeln är så kort kan göra med att man brukar ju prata om naturlig religion, alltså att mycket av, det finns ju liksom ett logosfrö nedlagt i, och som Paulus säger, att vi är ju skapade till Guds avbild, och vår erfarenhet och vårt förnuft räcker en bit till att ana någonting av Gud. Och då handlar det om Guds fingeravtryck som finns lite överallt i skapelsen. En del naturforskare har valt sitt yrke för de är så fascinerade av att utforska det här mysteriet i skapelsen. Men vi andra då? Ja, inte minst hos oss. Man brukar ju säga, skrapa lite grann på en svensk och du hittar en bonde. Har ni hört det uttrycket? Ja. Och det där går ju tillbaks på att i vårt land så hade vi många små självägande bönder. Och odlar man sin jord och har sina få kossor, så bildar man ju liksom en nära relation till naturen, skapelsen. Och man blir, skapelsen, naturen blir ett du och inte ett det. Carl von Linné, vår botaniker, han sa att när han var i naturen då såg han Gud på ryggen. Men det där hade han inte hittat på själv. Det där finns i andra Mosebok. Där Moses säger att han vill se Gud. Men det blir en förhandling där mellan Gud och honom. Och han kunde gå med. Gud sätter upp handen så att han bara får se ryggen. Ansikte mot ansikte. Det blir lite för mycket. Men får vi se Gud bara på ryggen då? Ja, ibland kanske till och med i profil. Karin berättade ju förra söndagen om att det finns såna här ögonblick av förklaring. Då handlar det om Jesu förklaring på berget. Det händer någonting med en sån här gudsnärvaro som är väldigt speciell. Tiden stannar, ögonblicket och evigheten möts. Och man känner Guds tilltal. Det där finns ju hos Moses i den brinnande busken. Där han ser en buske som ser ut att brinna, men ändå inte brinner. Men han uppfattar någonting av livets storhet i det här. Och och förundran. Och han ställer frågan: vem är du? Jag är den jag är, blir svaret. Alltså, jag är tillvaron eller tillvarons grund. Och när jag har läst den där texten tidigare så har jag tänkt att den sägs med en sån här mullrande basröst med tydligt bukstöd. Jag är den jag är, väldigt allvarligt. Men när jag läste teologi här om året så fick jag lära mig att det behöver inte vara så. Det kan vara liksom som en liten lekfull ramsa, lite jäckande, att Gud leker. Jag är den jag är, jag är den jag är. Jag tänker inte säga mer än så, för du kommer inte att fatta ändå. Mm? Ja, varför inte fatta? Jo, vi kan inte se Gud mot ansiktet, det blir för mycket. Då dör vi. Det är ungefär som att titta, stirra in i solen, då blir vi blinda. Skaparen under vår livstid, det är till någonting vi ska ana. Det är något bortom bergen, bakom blommorna och sången, som det heter hos Dan Andersson. Som 16-åring åkte jag på konfirmationsläger. Jag hade väl, utan några speciella förväntningar. Jag hade väl trott på Gud, att det fanns en skapare. Livet var ju så fint och meningsfullt. Och naturen så fascinerande, så varför skulle det inte finnas en Gud? Men här kändes det som att det blev ett större sammanhang. Jag kan inte förklara riktigt hur, men och det där bar mig. Första nattvarden var jätteviktig för mig. Det var liksom väldigt nära Guds tilltal där. Men jag fick också insikten att det här med tro, det är någonting som angår oss unga, som jag var då, inte bara äldre personer som snart ska dö. Och den tron, den bar mig alltså under hela gymnasietiden i 3 år. Sen tog jag studenten och en månad senare blev det gröntjänst i Uppsala i det militära. Fick kusliga erfarenheter av det och det blev en verklighetschock för mig. Skjuta folk från ett annat land, manipulera dem i förhör. Sätta plutonens klumpeduns längst fram så han strök med först och så vidare. Är det här Guds vilja? Ja. Sen blev jag hemförlovad efter en sommar. Skulle läsa till psykolog. Och det gjorde jag. Men jag läste en del annat också. Jag läste böcker som tumlade om min världsbild ordentligt. Det var krig i Sydostasien. Och de här böckerna jag läste av en prästson som heter Göran Palm, så fick jag insikten att världen var djupt orättfärdig. Och inte minst hade vi västerlänningar en stor skuld i det här. Och jag tänkte så här att världen och tiden var ur led. Och vad är det här för någonting? Här lönades inte, är det inte läge att bygga upp någon egen liten tomtebolycka om själva kärnan i livet är rutten. Och syndafallet, det vi hörde jag inte hört talas om, men det är det handlar om, att vi lever i den fallna skapelsen. Va? Jag blev också vittne till existentiell nöd. En granne ringde på dörren, hon hade svalt en pillerburk och mina föräldrar fick ingripa så att hon klarade sig med livhanken i behåll. Men mina tankar gick förstås till den tro jag hade haft. Var finns du nu, Gud? Ska jag kunna tro på dig så får du visa dig. Dela våra villkor och bli en av oss. Jag hörde inte då, det ni hör nu, att det jag efterlyste, det var precis den Gud som jag officiellt bekände mig till, men knappast kände ändå. Sen blev det dags att skriva en kandidatuppsats i religionspedagogik. Jag fick hålla på med research om katolicismen. Jag besökte Stockholms katolska församlingar och mötte människor med lysande ögon när de tog emot nattvarden. Ja, det hade varit viktigt för mig en gång, men här såg jag, har de inte fattat hur tillståndet i världen ser ut? Men jag känner ju längtan. När prästen höll upp brödet, hostian, så var det som att han höll i en magnet. Ja, det var verkligen min längtan. Och då var jag så bearbetad av helige ande, kan man säga. Men jag ger mig inte, för jag vill vara övertygad innan jag följer med i det här. Jag samtalade med präster och nunnor som var väldigt tålmodiga att svara på mina dumma och okunniga frågor och möta mig för den jag var. Det visade sig att de var inte alls blåögda, utan de var insiktsfulla realister. Och ändå såg jag att de bar på ett levande hopp. Det såg jag i blicken på dem. Jag tänkte så här, vad är det ni känner till som inte jag känner till? Vad är det för guldägg ni ruvar på? Varför, varför, varför? En dag så lyssnade jag till ett samtal mellan två kollegor på jobbet som var kristna. Och så säger den ena helt plötsligt så här. Ja, men det vet du väl att om inte Jesus hade uppstått, då hade ju allting det här som vi tror är bara varit meningslöst. Va? Tänkte jag. Jag lystrar till. Tror de verkligen på det där? Fortfarande. Ni vet, på 50- och 60-talet när jag växte upp så var det, man skulle liksom släta över det som var utmanande i tron och liksom modernisera. Men här var det, ja, det där var liksom något helt nytt till mig. Men då innebar det här, det var en god nyhet. Jag tänkte, om det här stämmer, då finns det ju trots allt ett hopp för mänskligheten. En möjlighet för happy end, trots allt. Jag gick från jobbet den dagen med lätta steg. Det kändes som halva Himalaya hade lättat från axlarna. Det är en livsväg jag måste pröva. Men var börjar jag, tänkte jag. Så kom det till insikten. Ja, men jag är ju döpt. Jag var visserligen bara 70 dagar, men ändå. Och då fick jag någon sorts primalupplevelse. Inte sån där som man gallskriker när man tänker på någonting som hände otäckt som hände när man var liten. Utan tvärtom, någonting väldigt positivt som hände när man var liten. Det gick som att från att vara utkastad på ett naket, kallt klot till att vara insvept i en varm, kosmisk livmoder. Och färgerna och dofterna ändrades till det behagliga. Det var en total upplevelse. Då var jag 22 år och då blev jag vad jag brukar kalla kronisk kyrkoman. Sen den där häftiga upplevelsen, det lägger sig efter ett tag. Ett maratonlopp är ju inte som ett sprinterlopp, utan man måste komma i en sorts andra andning. Det gäller inom kärlekslivet där passionen övergår i någonting mer moget. I politikens område. Vad händer med revolutionärerna dagen efter revolutionen? Jo, de blir knegare och reformister, sa en svensk statsman. Vem då? Ja, bra. Och här i kyrkan så fanns broder Per som är här rätt ofta. Han är en gammal scout och ställde sig här och sa att han hade hört av lärt sig av en gammal vis indian att för den, ja, elden som flammar för den vita mannen, den kan vara farlig och den slocknar fort. Men glöden, den varar och den värmer. Och det är lite grann så här med den andra handlingen i tron också, va? Att man får, det är uthålligheten och troheten som gäller. Ibland får man torrtro, det är ett uttryck som du, Ann, har lärt mig. Och det låter ju lite torrt det där, va? Men å andra sidan, även Moses och Jesus fick gå i öknen och det är väl den torraste plats man kan tänka sig. Moder Teresa, hon torrtrodde nästan jämt, va? Och hon blev helgonförklarad. Ibland blir det ännu värre när livet är som pest. Man hamnar i det som på bibliskt språk kallas för dödsskuggans dal. Men Jesus syns ju där också. Han svettades av ångest i Getsemane. Han vrålade av smärta på Golgata. Men å andra sidan, det är våra sprickor som får ljuset att komma in i oss. Har ni hört, en del har säkert hört den där berättelsen om den personen som hade en dröm. När han såg sitt liv i backspegeln som några spår i sanden. Det finns två par fotspår. Det ena är hans och det andra är Guds. Gud, de gick, delade den här vandringen. Men på vissa sträckor så fanns bara ett par. Och han kom på att det var ju de åren, perioderna, när han var som mest ensam och hade det som allra jobbigast. Och då säger han till Gud, När jag valde att följa dig så sa du att du aldrig skulle lämna mig. Men var fanns du då? När det bara... Ja, det var då jag bar dig. Det här handlade alltså om Jesus som befriaren. Det är svårt att vara människa, men vi behöver inte bära hela bördan själva. Det är vad kristen tro handlar om. Vad är den helige ande, livgiverskan? Barrskogsluft, sa teologen som var lungsjuk. Den hjälpte honom att andas. Mod att bekänna, sa Laban vid 33 års ålder. Det knackade på dörren hemma hos oss och det var två killar från Norrland som kom dit och vittnade om sin tro. De bjöd in till ett möte som skulle vara på samma kväll i Pingstförsamlingens lokal där. Ja, jag gick dit. På slutet så inbjöd de till överlåtelse. Vi ska ju överlåtas till stund sen själva här. Och då hade man möjlighet alltså att lägga sitt liv i Guds händer. Och jag visste att jag skulle gå fram och ändå förstod jag inte varför. Jag är ju kristen sedan 11 år tillbaks, bekännande kristen och aktiv sån. Men ändå så visste jag att jag måste göra det här och förstod inte varför. Så på darrande ben gick jag fram, ackompanjerad av lovsång och förböner. Och det där gjorde skillnad. Efteråt förstod jag vad det var, varför alltså. Efter det var det lätt att frimodigt bekänna min tro. Tidigare hade det varit lite så där halvdoldis inom det här området. Men nu var det väldigt lätt, till och med så att man var svårt att hålla igen lite grann så att säga. Det blev också en annan överraskning som jag inte alls hade räknat med. Under 12 års tid hade jag ständigt haft ont i hjärtat. Jag gick till den ena läkaren efter den andra och alla sa samma sak. Inget fel på den här pumpen, sa de. Och ändå hade de inte undersökt mig ordentligt. Varje gång jag susade förbi med bilen vid en bensinmack och det fanns skylten infart, så läste jag infarkt. Men efter det här händelsen så släppte värken i hjärtat. Oväntat, men fantastiskt. En händelse som ser ut som en tanke, brukar man ju säga. Och det blir som ett eko av vad Augustin sa en gång. Du och Gud har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila hos dig. Helige ande kan alltså överraska oss och Gud sänder inte bara på P1. Om Jesus är härvaron, Gud i mänsklig gestalt, så är helige ande närvaron. Den som hjälper oss till en tro som överskrider vårt eget snusförnuft. Men när vi säger att helige ande är Gud inom oss handlar det inte bara om individen. Gemenskapen är lika viktig. Mitt konfirmationsläger, en vecka vid klostret i Tsev vid millennieskiftet och våra sommarveckor, dagar för hela människan som vi har här i den här församlingen. Det är höjdpunkter i mitt liv. Livet i naturen, muntration och bra gemenskap är viktigt. Men inte minst ett sammanhang där Gud får vara medelpunkten. Det gör skillnad. Jag tror inte på det här att vara kristen i splendid isolation. Det är ungefär som att försöka spela fotboll ensam. 2006 gick jag en alfakurs här. Jag hade sett en affisch om det där och gick dit. Det är alltså en sån här grundkurs i kristen tro för vuxna. Nybörjarkurs. Året efter blev jag erbjuden att bli alfaledare. Och det har varit väldigt viktigt. Va? Det har varit jättespännande att få vara med i ett sådant sammanhang. En del av mina bekanta och vänner åker till andra kontinenter och Thailand och sånt där. Jag stannar hemma men väljer istället vad Dag Hammarskjöld kallade den längsta resan. Längs resan inåt. Och då är det inte bara min egen resa utan i en sån här kurs får man höra andras livsberättelser. Och det är jättespännande att se inte minst vad livet med Gud har betytt av tröst och förvandling. Och ett av mina favoritställen hos Paulus är den där han skriver: liknar församlingen vid människokroppen. Örat hör, ögat ser, de kan inte ersätta varandra, och samma med andra kroppsdelar. En fungerande församling kan fungera som en symfoniorkester där jag får spela mitt instrument men ingår i orkesterns samlade gestaltning. Det är ganska tjusigt. Predikan har byggt på en varvning mellan vad kristna har gemensamt och mina egna erfarenheter. Och även om liksom den här själva sviten är personlig, så menar jag att inslagen i den treenighetens mysterium kan upplevas också av människor som inte är bekännande kristna. Radio P1 har ju myntat ordet nottingister om personer som tror på något men inte vet vad. Stjärnhimlen, de blånande bergen, havet eller fjällets vidder kan få dem att utbrista. Vadå, krister? Det är vackert som man kan bli religiös. Ja, här anar skaparen. Ja, och befriaren då. En händelse i levande livet. Ett litet barn sitter i förälderns famn med spända muskler. TVn är påslagen och det är påskdag och det pågår en predikan. Vet vad jag säger, berättar prästen, om Jesu uppståndelse. Han kommer ut ur graven och graven är tom. Slappna musklerna av hos det här barnet. Barnet vänder sig mot föräldern och säger med strålande ögon: men då blir det likadant för oss också. Här anas befriaren. På våra läger, dagar för hela människan, så hör man barn som är med om något sånt här för första gången, som märker att det är lite annorlunda här. Farmor, vad snälla alla är här. Farfar, tycker alla om mig här. Det där är alltså autentiska återgivningar av pratbubblor som har förekommit. Doften av helig ande anas bakom sådana omdömen. Inte för att vi skulle vara bättre än andra, men för att vi tillhör den heliga. Den kristna kyrkans segertåg under de första århundradena berodde ju inte främst på den kristna läran i sig, utan, eller inte bara det, utan inte minst livet med Kristus i centrum. Där fick kvinnor, barn, slavar och sjuka den upprättelse som de så väl behövde, men som förvägrats dem i andra sammanhang. Nu lever vi europeer och inte minst vi svenskar i en postkristen tid som i många avseenden blir en värld utan nåd. Som kristna vill vi göra skillnad, förkunna en Kristus som lider med oss när vi har det svårt, delar våra liv och som har uppstått till evigt liv. Vi är inte övergivna. Avslutar här med en bön av Ylva Eggehorn. När minnena jagar mig tar jag min tillflykt till dig. Hos dig finns inga journaler. Du skriver inga arbetsbetyg. Det foto du har av mig sitter inte i ett kontrollregister. När jag vet i djupet av mitt hjärta att du bär det någonstans i en varm ficka och visar det för var och en som vill öppna ögonen och se. Det här är min älskade son, min utvalda dotter, som jag bär med mig dag och natt genom försoningens bergspass.